James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Jag tycker
det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Miljoner svenskar ser på Melodifestivalen, nästan oavsett kvaliteten, om vi ska vara ärliga.
Men när SVT:s nöjeschef Svante Stoxelius ser finalen 2001 händer något i hans huvud. Det är dags att ändra det här i grunden, tycker han. Men nu tar han en jätterisk. Misslyckas Svante Stoxelius kommer han för alltid bli ihågkommen som den som förstörde Sveriges mest älskade tv-underhållning.
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Hela säsong 5 finns att höra på Podplay. Och om du lyssnar på en annan poddplattform får du nytt avsnitt varje onsdag.
Mina barn kanske kommer. Hallå. Jag sitter i en intervju här. Och du spelar inte nu Kanye West på jättevåg.
Idag är Svante Stoxelius 65 år gammal och sysslar kanske allra helst med sin travhästhobby. Men för att snabbspola bakåt. Han växer upp i Ockelbo, blir journalist och jobbar på de stora tidningarna i Stockholm. Sen blir han mediechef.
Och det var liksom tre ben som jag hela tiden har jobbat på. Nyheter, idrott och underhållning.
År 2000 har Svante varit på TV3 ett tag och sett till att det blir en trevlig familjekanal. Då ringer Sveriges Television. Dags för ett nytt toppjobb.
Jag tror det hette Nöjesredaktionen i Region Stockholm, för det var ju på den, alltså SVT och deras organisationer, det kan man prata länge om. Men på den tiden var det så att det fanns en nöjesredaktion i Stockholm, fanns en i Göteborg och en i Malmö.
Det där med de tre städerna ska få viss betydelse. Mer om det senare. Men vad är det som Svante chefar över egentligen?
Det var ju då i det skedet där underhållningen ofta var väldigt blanka golv, och så gick man in i en studio där det var publik, och så var det lite tunt och fjönt program där man lekte och höll på. Och det hade ju en rad sådana exempel. Jag kom in i den vevan när realityn, alltså docusåporna, började visa framfötterna.
Men nu är det slut på Loffe Karlsson och man ska åka vattenrutschkana i blöjor och vinna en stor salami på cirkus och sånt. Den tiden är förbi på SVT här.
Ja, det kan vi väl se.
Det här är en lysande position för den som gillar förändring. Men en sak som Svante ska jobba med och som inte har förändrats särskilt mycket, det är Schlagerfestivalen.
Och det år, mitt första år på SVT, så går ju faktiskt Sverige och vinner genom Charlotte Nilsson, som hon heter då, Charlotte Perrelli, som vann i Jerusalem med Take Me to Your Heaven.
1999.
Då blir det ju SVTs uppgift att arrangera då nästkommande. Och det var inte vilket år som helst. Det var 2000. Det var liksom speciella förväntningar. Jag minns så väl att någon timme efter att vi hade vunnit i Jerusalem, så fick jag ett samtal från dåvarande vdn Sam Nilsson som gratulerade och var glad men sa oj, nu måste vi lägga ner några nyheter på samiska eller någonting sånt. För att det brukade av hävd bli ett ganska stort ekonomiskt hål när man skulle arrangera Eurovision Song Contest.
Det blir Stockholm som får arrangera den europeiska finalen, inte Malmö eller Göteborg. Och Svante Stockselius bygger relation med de som håller i arenan.
Vi utnyttjade de möjligheter till kommersiella samarbeten som vi hade. La tävlingen på Globen. Vi lyckades få in publik. Vi delade intäkterna med Globen som gjorde att vi inte behövde betala någon hyra. Vi la ut flaggor med sponsormeddelanden på stolarna och så vidare och så vidare.
Svante klarar budgeten. Inte bara det. Slagen går jämnt upp för SVT. Stockselius har visat att han både kan roa och räkna. Men Eurovision är ett separat projekt. Och nu väntar vardagen.
Då inträffade någon sorts mental baksmälla. Vi hade gjort det här. Det hade blivit lyckat. Det blev hyllat i hela Europa. Och jag ville ju egentligen behålla det här teamet och tänka att det här ska vi ju göra varje år. Men vi vinner ju inte Eurovision varje år. Men däremot finns ju faktiskt Melodifestivalen.
Ja, det är problemet. Den svenska Melodifestivalen cirkulerar mellan våra tre storstäder. Så även om det kliar i Svante Stockselius fingrar får han nöja sig med att se Schlagen 2001 från sin egen soffa när det sänds från Malmö.
2001 var väl ett ganska mediokert år. Melodifestivalen, vilket det låter otroligt idag när det är så enormt populärt, var lite på väg att tyna bort av många skäl. Alltså, utav de där 10 artisterna som var med tror jag var 6-7 dansband. Det var inte attraktivt för artister eller låtskrivare att vara med.
Den som vill kan kolla finalen från 2001 själv på SVT Play.
Äntligen säger vi härifrån.
Hej och välkomna till den 41:a Melodifestivalen som i år sänds från lite sydligare breddgrader. Och jag hoppas att värmen härifrån Malmö Musikteater kommer att sprida sig via kablar, kameror, kablar och tv-apparater ända hem till er.
Festivalen från Malmö är tidstypisk med en jättelik scen, dansnummer i pausen, lättsam humor från programledarna, Britney Spears-kopior och väldigt mycket skinnbyxor. Tittarna kan rösta genom att ringa, men artisterna, de vänder sig mer mot publiken än tv-kameran. Ja, det spelar ingen roll att vinna bidraget verkligen sätter sig på hjärnan.
Melodi nummer 8, lyssna till ditt hjärta, Friends.
Tittandet fanns där, men det kändes, jag tror alltså, imagemässigt så var det en på väg att bli ett B-evenemang. Och det var ju inte kul när det går att göra så oerhört mycket.
Sommaren 2001 är regnig. Svante Stockselius sitter i en stuga i Skåne. Och Melodifestivalen gnager i honom. Det har varit ett paradprogram för Sveriges Television sedan 1950-talet. Så om man nu ska gjuta nytt liv i Schlagern, vad ska man göra då?
Börja snegla på hur man löser det inom sportens värld. Ja, började då dra upp riktlinjer på hur man skulle kunna göra med 32 bidrag. Att man började turnera runt i landet. Att man tog så att säga tävlingen till folket i landet. Men sen är det ju 1000 detaljer som behöver till och hur man gör det. Och det var väl de som jag satt på några regniga dagar där och filade lite grann på.
Filade lite grann. Svante Stockselius är inte överordens man direkt. För det som finns på hans papper, det är riktigt stora förändringar. Schlager SM har det hetat i många år. Men nu ska Svante göra tävling på riktigt av det. Till det Mello som vi känner idag.
Några får en chans till på känt idrottsmaner. Man har liksom en extra kvaltävling. Några går direkt till finalen och så vidare. Så att
4 deltävlingar, 1 kval, andra chansen alltså. Och en final i Stockholm. 32 låtar ska bli färre vecka för vecka. Ja, idag kan vilken 6-åring som helst rabbla det här i sömnen.
Vi gjorde faktiskt ytterligare några stora förändringar som folk glömmer bort lite grann. Men de var minst lika stora risker för oss. Vi tog bort orkestern som alltid hade funnits med och ersatte det med förinspelad musik. Fick Anders Berglund och de andra killarna som är vana att driva orkestrar att bli helt galna och tycka att det här var fruktansvärt. Vi ändrade regelverket så att nu var det plötsligt möjligt att sjunga på annat språk.
Ja, det är ett rejält omtag. Men nu börjar det riktiga jobbet för Svante Stoxelius. Han handplockar en duktig arbetsgrupp. Han gör budget. Han pratar med dem som har lokalerna som kan ta hand om slagen. Men viktigare, han tar sina planer med sig och går upp i SVT:s erkänt hierarkiska organisation.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Dags för den stora utmaningen.
Det är ju att få gehör för detta inom SVT:s ledning. Och där mötte vi stort motstånd på många håll och kanter. Men det är ju inte så kul att komma och säga till SVT Sundsvall att nu ska vi producera Melodifestivalen i eran stad, men vi behöver inte någon hjälp av er. Och inga av era fotografer behöver vara med, för vi kommer att, för att liksom få det här att fungera, så behöver man ha en organisation som turnerar på till de olika städerna.
Hur ska man navigera i en stor organisation som SVT för att få igenom en sån här stor sak, alltså rent taktiskt?
Då på den tiden var det naturligtvis att förankra det, att komma med bra argument, att ha svar på de frågor som självklart fanns. Håller det här i 6 program? Kommer folk att tröttna? Blir det pajas tv? Hur kommer det se ut när man är i Leksand och sänder och så vidare? Sådana frågor fanns med all rätt, och då gäller det att ha bra svar.
Men det har han, och en bra chef har också timing.
En ledning som var på väg att lämna och en ny som var på väg in, och då tror jag att det gynnade nog oss. Och jag minns att när jag presenterade det för företagsledningen så kunde vi göra 6 program till samma kostnad som ett program hade kostat tidigare.
Ja, det där stämmer inte riktigt. För efter intervjun tänker Svante Stoxelius efter och inser att det inte var 6 program till priset av 1. Så här var det. Budgeten dubblas, men SVT får mycket mer lördags-tv för pengarna. Så Svante Stoxelius får SVT-cheferna med sig. Nu ska Melodifestivalen bli modern.
Premiär för det nya konceptet blir 2002, då delfinalerna ska äga rum i Växjö, Norrköping, Sundsvall och Falun. Det är briljant. SVT kan inte bara göra mer tv. Städerna är också glada över att ha blivit utvalda och lovar att stötta upp ekonomiskt.
Och jag menar, det är ju ingen så här jätterevolution att gå från en tävlingskväll till 6 tävlingskvällar. Det är ju liksom bara att kavla ut degen egentligen. Men,
det kändes ju inte då som att det bara var att kavla ut degen. Det var ju ungefär som att du hade uppfunnit hjulet. Ja. Om man tittar på vad som skrevs innan.
Ja, men om man tittar nyktert på det så kanske bedriften i sig var väl inte så stor. Men någon måste ju komma på det. Det var ju lätt att säga att det här kommer aldrig hålla, och hur mycket slager tål vi, och det här kommer inte bli bra. Mm.
Svenska Dagbladet skriver: Schlagern blir rena dokusåpan. Och det är inte en komplimang. En krönikör spekulerar i om Svante Stockselius och Bert Karlsson har en hemlig pakt för att järntvätta svenskarna. Men den skribenten har inte fattat grejen. För musiken i Schlagerfestivalen ska också förändras.
Jag kan nog säga att de stora riskerna var att okej, vi får 30 dansband som ställer upp här. Och vi får liksom just 100 personer som sitter och fryser i en sån där fotbollshall ute i landet. De ögonblicken fanns. Och också att tittarna skulle svika. Att man tycker att ett program räcker, man vill inte följa med här. Så att det var en hel del samarbeten som jag sökte, inte minst ifrån låtskrivare, deras organisationer, skivbolagen, att se till och nästan få garanti på att nu ställer man upp här så att vi får etablerade artister, vi får nya genrer av musik som ska vara med och... med det säkrat, då kändes det ändå som att vi skulle kunna sjösätta det här.
Det Svante Stockselius berättar i klartext är att producenter som har vant sig vid att få med sina låtar i Melodifestivalen inser att en ny tid är på väg. Men ingen ska underskatta Svante som lobbyist. För utan bra bidrag, ingen ny Melodifestival.
Tidigare hade det varit omöjligt att göra en samlings-CD och ge ut med de låtar som var med på Melodifestivalen, därför att skivbolagen motarbetade varandra och vem skulle få ge ut den här skivan i så fall. Men då införde jag i regelverket att är man med och tas ut i Melodifestivalen, då ska också låten vara med på en samlings-CD.
Det är totalt obruten mark. Svante Stockselius har ingen förebild i något annat land att snegla på. Och när man ska gå från 10 bidrag till 32 krävs spetskompetens i teamet. Plats på scen för en man som ska bli synonym med Melodifestivalen.
Christer Björkman är duktig på att hålla kontakt med artister och sådär. Så då ringde vi honom och så kom han på en intervju och... Ja, så började han jobba.
Du har ju klagat över Melodifestivalen i dina krönikor i Kvällsposten, så nu kan du väl knappast tacka nej till att vara med och göra den här tävlingen bättre. Minns du att du sa någonting
där? Ja, det stämmer. Jag kommer ihåg att han var någon sorts gästkrönikör på Kvällsposten när vi arrangerade 99 års Melodifestival. Så det blev en liten trigger för honom att hoppa på det. Speciellt där i början var det ju väldigt mycket kritiska röster och krönikörer som sågade hela idén. Men det var på sätt och vis väntat att den kritiken skulle komma. Men det var lite sådär också att man knöt näven i byxfickan och sa vänta ni bara, ska vi se när det är dags för final i Globen, när vi kommer att ha ett starkare startfält än vad vi någonsin har haft.
Planeringen fortskrider och det börjar närma sig senvinter 2002. Alla är förväntansfulla. Från krönikörer som ska njuta av att slita SVT i stycken för felsatsningen till artister som absolut inte vill röstas ut som sista bidrag en kulen lördag i Skellefteå, till en nervös nöjeschef som ger sig ut på vägarna.
Alltså det var ju några långtrådare som skulle gå iväg med scenbygge och teknik och allt sånt. Och så skulle det rivas samma kväll och sen köras vidare.
Tar det här det mesta av din tid?
Ja, det gör det. Jag var ju fortfarande nöjeschef för hela nöjets utbud. Men det här tog minst 100% av min tid.
Vad står på spel för dig?
Självklart att de här worst case scenarierna skulle falla in, att tittandet går ner, biljettförsäljningen går dåligt, vi sågas överallt, att det här var väl ingen bra idé.
Mötte du kommentarer från vänner och bekanta av typen får vi se hur det här går, har du koll på det här nu och nu har han fått hybris och sånt där eller?
You bet. Ja. Det var mycket sånt. Mm. Jag tror det är... Alltså, det kallades i olika sammanhang för liksom Stockselius-festivalen och det så här, just det här hybris-arrangemanget. Och just som du sa, nu ska man göra dokusåpa av Melodifestivalen, vad är det här på väg att gå och så vidare.
Var det någonting som sades till dig eller kunde du märka att det fanns bakom din rygg?
Ja, både och. En del sa ju det att herregud, hur ska du få ihop det här? Och sen tisslades det nog att vilken jäkla dålig idé det här är och är vi på väg? Alltså SVT är väldigt komplicerat därför att det finns ju då olika grupperingar inom företaget. Alltså dels regionala där man bjuder på tårta om en produktion i Göteborg, om en produktion i Stockholm går åt skogen. Dels så att säga kulturella, som finkulturella grupperingar som tycker att det där tramset som ska ta en massa pengar. Nyhetsgrupperingar som liksom inte tycker att SVT överhuvudtaget ska hålla på med krimska. Det finns mycket sådana grupperingar som är tuffa att ha att göra med.
Men det här med att det blev ganska stort fokus på dig som person, Stockselius, festivalen och annat, hur upplevde du det?
Ja, det var väl en naturlig del eftersom jag var chef och initiativtagare och drev det här. Det var jag som liksom som snackade om det då i alla möjliga sammanhang.
Trivdes du med det innerst inne?
Ja, eftersom det var en idé som jag kunde, eftersom jag hade skapat den till stor del själv, så jag gillade ju att, för det var ju också en del av att man ville ha upp hypen kring det.
Tänker du att om det här går åt skogen, då blir jag av med jobbet?
Ja, det är klart.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Över till tipshallen i Växjö.
Första genrepet i Växjö var utsålt och trycket på biljetter var enormt. Kvällstidningarna som skrev 10-12 sidor varje dag inför tävlingarna.
Lördagen den 19 januari 2002. Dags för deltävling 1.
Ja, vi ändrade ju in i det sista för att få det här att funka och så, det är också den roliga delen. Vi brukar kalla det för att nu tar vi tag i dagens cykelställ. Därför att det är alltid något sånt där att det står ett cykelställ där utanför den entrén som brandmyndigheterna måste flytta. Så måste man hitta någon som går och skruvar bort ett cykelställ. Sånt händer liksom hela tiden. Små krångligheter som man bara måste lösa. Alltså det var ju, ingen hade gjort det förut. Så att det var ju en prövningens tid.
Vad minns du då från Växjö?
Jag satt längst fram vid ett litet produktionsbord med hörlurar och lyssnade och så. Och jag kände ju, nu hade vi i och för sig repat länge, vi hade kört många genrep. Jag kände att det här blir bra, det här kommer att funka. Folk var på tårna, artisterna var på tårna. teamet och tekniken var på tårna. Alla kände att det här är något stort som vi gör nu tillsammans. Sen är man alltid skraj att det händer något skit, att det liksom kameror lägger av, ljuset försvinner, elen funkar inte. Men det är sånt som kan hända när som helst, håller jag på att säga. Men ta i trä så allt funkade och det blev en jäkla bra sändning. Och de här nya reglerna tror jag anammades av alla direkt.
Till final från Växjö skickas Mendes och Brandsta City Släckers. Det är den nya och gamla slagertiden samtidigt. Dels dansbandspelande brandmän från Skåne. Dels en artist som för bara ett år sedan hade varit otänkbar för ett slagerbidrag. Rekordmånga tittare ringer in och röstar. Ett utdraget seriespel i slager. Jo, jag tror att det håller, skriver Expressens ständigt arge tv-krönikör Anders Björkman. Oavsett om Svante Stockselius tycker att rätt låt vann, så har han skäl att vara nöjd. Det är dags för efterfest.
Då märkte man ju om inte förr hur alla var nöjda. Alltså alla verkligen från lägsta liksom assistent till de som hade vunnit tävlingen och programledare och så vidare. Alla strålade av lycka att det här var kul. Och bara längtade efter att få åka vidare.
Och vad tänker du?
Ja, jag kände ju också det. Det här har vi en hit. Det här blir bra.
Det är en lovande start och långtradarna kan rulla vidare. Men det riktigt viktiga kvittot återstår.
Tittarsiffrorna är ju oerhört viktiga. Det var ju min fas att den kommer att dippa och vara nere på minimal nivå. Men det var ju tvärtom. Det blev ju bara mer och mer intresse. Sen måste jag väl säga också att det här liksom draget som blev i de olika städerna, man såg hur det liksom levde upp och lokaltidningarna gick bananas och folk i mörka februari så satte folk på sig glitterskor och finaste klänningen och gick på fest. Det blev en folkfest.
Kanske ligger en del av hemligheten i hur varsamt Svante Stockselius faktiskt gått tillväga. Ingen orkester och låtar på engelska, visst. Men han har inte glömt historien.
Någon kläckte idén att vi saknade en pausunderhållning och så ja, men om vi skulle återväcka liksom gamla sån här melodifestivalhjältar, så att då gjorde vi det lite sådär bara taget ur luften, så att plötsligt var ju Herreys på scenen och de hade inte setts på länge och drog Diggiloo Diggiley och det blev ju så här, folk stod upp och applåderade och hoppade. Claes-Göran Hederström var med och ytterligare några. Det blev då som en grej i grejen att vem ska komma ikväll. Och det var en sån där lycklig liksom idé som bara ramlade in.
1 mars 2002. Finalen i Globen i Stockholm är kulmen på vad som varit ett rent ärevarv över landet.
Och så står vi där med ett finalfält med bara kanonlåtar. Alltså tidigare har det varit så att det har kanske varit en eller två låtar och så har det varit lite utfyllnad. Här är alla bra. Riktigt, riktigt bra. Så den förväntan fanns det. Då har vi kvalitet i låtarna. Sen är vi i Globen, då ska vi bjuda på någonting extra i tv-produktionsväg och alla artisterna var laddade och vi hade välkomstparty i stadshuset och jäklar, nu åker vi sista svängen här, så att rakt in i kaklet med succén. Det var riktigt, riktigt bra.
Absolut inte. Växjö, Norrköping, Sundsvall, Falun och nu Stockholm. Vi har hört 32 bra låtar under resans gång. Vi har mött en fantastisk publik, får vi säga. Det är oerhört många som har ringt och röstat. Och Bert Karlsson har bara varit sig själv. Och det är han ju ensam om att vara för övrigt.
Okej, blir det den vinnare som du har trott?
Nej, det blev det inte. Det var lite överraskande, men kul. De var oerhört enkla att ha att göra med, tjejerna i Afrodite. Men jag hade nog förväntat mig någon annan segrare, det hade jag.
Rösterna från svenska juryn, 12 poäng till Svante. Men då hände något oväntat.
Nu en extra liten pikant detalj i det hela är ju att jag säger upp mig dagarna före finalen.
Va? Pappan till SVT:s nya succé ska sluta. Dessutom för att gå till konkurrenten TV4. Men när det här nu är en så stor succé, vill du inte vara kvar och njuta lite mer av det här? Eller varför tackar du ja till det nya jobbet?
Jo, det var ju då så att då var det ännu en av dessa omorganisationer på Sveriges Television som gjorde att nöjesredaktionen helt enkelt skulle upplösas. Jag fattade aldrig riktigt den där organisationen och så kom det en ny ledning till Sveriges Television som jag kanske inte hade det högsta förtroendet för. Och så fick jag ett erbjudande från TV4 och började där. Och sammantaget kändes det som att nu har vi gjort det här. Nu går jag vidare.
Det blir bara ett år för Svante Stockselius på fyran.
Men sen kom det ett samtal då från EBU.
EBU står alltså för Europeiska Radio- och TV-unionen.
I Genève, där en ny TV-chef hade tillträtt. Han var dansk, han heter Björn Eriksen. Och han tyckte väl att vi hade gjort ett bra jobb och mindes mig och sa att du är mannen som ska förändra Eurovision Song Contest. Det kittlade ju rejält och ambitionen från EBU var att utöka, bjuda in hela det nya Europa som då var med massa nya stater. Och då blev det min uppgift att jobba med det på heltid.
Ingen kan ta ifrån Svante Stockselius succén i Sverige. Svenskarna älskar Mello mer än någonsin. Men nu är han på väg att ta en ny jätterisk. För att i värsta fall bli ihågkommen med efterslängen, men han failade ju i den stora finalen. Hur som helst, det blir flytt till Genève.
De länder som tidigare inte hade kunnat få vara med fick plötsligt en chans att vara med. Det blev mera högkvalitetsprogramtid till ungefär samma kostnad för de deltagande länderna. Den största utmaningen var nog här regelverket. Därför att här är det inte bara att liksom ändra om, utan för det får en massa följdverkningar också ekonomiskt. Vi började ju, första steget var att vi införde en semifinal. Vi var tvungna att ta det här steg för steg. Och första steget var då alltså 2004 i Istanbul. Där vi lät ett gäng länder helt enkelt gå igenom en kvalificeringsomgång.
Ja, med tiotals tänkbara europeiska länder och Israel och så småningom Australien har slagen i Europa fått växtverk. Det räcker som det är med att finalen är 4 timmar lång. Så Svante Stockselius för in sportmomentet från svenska Melodifestivalen också Eurovision Song Contest. Enligt de nya reglerna ligger fjolårets resultat till grund för om ett land behöver kvala eller gå till semifinal.
Vilket ju var synnerligen orättvist, för det var ju en låt för ett år sedan kan ju vara skitdålig och sen kommer de med en kanonlåt året efter. Men förhoppningsvis så klarar de kvalet, så var man med i. Det är ju en delikat diplomatisk uppgift att försöka samla de här länderna. Det var många gånger som jag fick ta fram, om jag nu har någon diplomatiska ådra, och försöka lösa konflikter. Allt ifrån typ Azerbaijan och Armenien kan inte sitta bredvid varandra på head of delegation-mötet, utan de måste få sitta på olika rader. Alltså sådana saker som man fick ta tag i final. En annan utmaning var att få de här större länderna att acceptera att de måste också sända kvalomgången, vilket de skett fullständigt i. Det en massa före detta Balkanländer och östländer gjorde upp om de här resterande platserna. Det ville Spanien inte alls göra. Men återigen, man skriver in det regelverket, så är det så.
Tycker du att det funkade lika bra i Europa som i Sverige, det här upplägget?
Ja, i stort sett tycker jag nog det. Men det var enklare på ett sätt i Sverige. Det var liksom mera rakare och tydligare. Men tittandet ökade och och länderna kom tillbaka. Jag tror oerhört viktigt för de här mindre länderna som då var relativt nya att vara med i en tävling där man på likvärdiga villkor med liksom England, Sverige och de stora länderna kunde vara med och vinna.
Var upplevde du störst press på dig själv, i Sverige eller från Genève?
Egentligen borde det vara Genève eftersom det var typ 200 miljoner tittare och 45 länder som jag skulle då visa att den här idén skulle hålla för. Men jag måste nog ärligen säga att det var en större press personligen att få igenom det här i Sverige. Därför att då möter man grannar och kompisar och sådär va. Som tjänsteman i Genève kunde man gömma sig lite grann, tror jag.
Svante Stoxelius skriver in sig i schlagerhistorien igen. Men 2010, efter 8 år med Eurovision Song Contest och juniorversionen av tävlingen, är han klar. Bakom beslutet ligger alla resdagar borta från familjen. Och nya tider i chefskorridorerna.
Nej, men det är nog dags att kliva av det där.
Så omorganisationen verkar vara det som får dig att byta jobb?
Ja, de dåliga omorganisationerna. De bra har jag inget emot. Nej.
Få svenskar har producerat tv för så stor publik. Trots att vi lever i en värld när tablå-tv är lika dött som ånglok ligger varje final av Eurovision Song Contest stadigt kring 190 miljoner tittare.
Tittar du på allt idag?
Ja, jag tittar naturligtvis på Melodifestivalen och jag tittar på Eurovision. Det gör jag självklart. Jag är nog överhuvudtaget en ganska stor tv-konsument.
Kliar det i dina gamla chefs fingrar då att du sitter och tänker så där borde de inte ha gjort, de borde ha gjort så här istället, eller kan du njuta av det som vem som helst?
Ja, det tror jag. Jag tror jag släppt det. Jag tycker att det är viktigt att man jobbar för fullt med något och sen när den tiden är över då måste man kunna släppa och gå vidare och låta andra ta över.
Nu ska du få den svåraste frågan här. Har du något eller några favoriter då?
Erik Saades låt i år var otroligt bra och jag tyckte den var överlägsen och skulle förmodligen ha gjort väldigt bra ifrån sig på Eurovision, men inte för det var något fel på vinnande låten heller, men det var något speciellt med den, både låten och framträdandet.
Idag tycker Svante Stoxelius att det kanske är dags att ta ett nytt grepp om Mello igen. Det är trots allt 20 år sedan den där premiärkvällen i Tipshallen i Växjö. Han konsultar lite grann i medierna men är säker på att SVT inte kommer att ringa in honom.
Vi har pratat ett bra tag om rävboa, tonartshöjningar och glitterhotpants i Sverige och Europa. Men samtidigt pågår en dröm om World Song Contest. Ett första steg är att få med amerikanerna. Svante Stoxelius gamla mellokollega Christer Björkman bor nu i USA där han ska hjälpa tv-kanalen NBC att testa idén 2022. Björkman hoppas till och med att det ska hjälpa till att läka landet. Hade du något sånt högre mål med Mello? Tänkte du i termer utöver att det här ska bli bra tv?
Ja. Egentligen inte. Alltså, mitt primära mål var att göra en jäkla bra underhållningsprogram. Det enda jag i så fall skulle kunna säga att ett mål fanns, det var just det att ta ut tävlingen, det som normalt bara är i Stockholm i någon studio eller i en lokal, att ta ut det till landet. Jag kommer själv ifrån landet, jag vet vad det betyder när det blir ett sånt här evenemang. Det, där hade jag någon sorts lite högre känsla av att få en fest i Falun eller Växjö mitt i kalla februari.
Christer Björkman har ju talat i termer av att ett sånt här koncept, en sån här tävling ska kunna ena en polariserad nation. Har Mello den potentialen?
Oj, ja, det var väl kanske, man ska ha höga mål och så, men om man kan göra en schysst underhållningsserie kanske man ska nöja sig med det till att börja med.
Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. Du kan kontakta oss på mail jagvardar@bplus.se. Det är B-plus med bokstäver. För Podplay producerar vi även podden Misslyckade brott. Vi driver också specialistbyrån för innehåll, commercial content, och arbetar bland annat med medieträning. Googla medieträning 2.0 så får du se. De 10 avsnitten i säsong 5 av Jag var där finns ute på Podplay. Du som lyssnar på någon annan poddplattform får ett nytt avsnitt varje onsdag.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.